There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättelätt. Alltså den, det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft! Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Det är ju fredag och då vet ni att det är dags för ett nytt avsnitt med mig, Jessica Almenäs, och på andra sidan Lovisa Lofsan Sandström. Vi är taggade till tänderna som vanligt.
Ja, men det är en ny start. Det är hösten 2016 och liksom hänger träningsinspiration i luften.
Ja, för vet du, det är någonting som händer med mig på hösten. På sommaren ibland så kan jag vara lite så här, ja men lite slapp ändå. Det är ju härligt att dricka rosévin med kompisar och äta lite onyttigt. Och, du vet, det är inte kanske alltid man har lust att ge sig ut och springa om det är 30 grader varmt och så. Då är det skönare att sitta i solen och sola lite eller sippa på ett glas vin eller champagne och sådär. Det tycker jag i alla fall jag. Men så kommer hösten och då händer det någonting. Alltså det här hände med mig. Förra veckan så kände jag bara så här, nu vill jag komma i form. Jag vill vara sund, jag vill äta grönsaker, jag vill inte dricka alkohol, dricka massa vatten, träna, sköta om mig, sova ordentligt. Jag vet inte, och det här är något som händer mig varenda höst.
Ja, men det är någonting med krispigheten i luften, tror jag. Jag har ju haft två förlossningar som har skett typ på hösten. Min Sixten, han föddes i augusti, och min Baxter, han föddes i oktober. Och då har jag ju haft såna här enorma motivationsboosters av att ha fått barn och sen tänka, nu ska jag styra upp mitt liv, nu ska jag ut och promenera och som du säger äta bra grejer. Och det sitter i efter 2009 och efter 2010. Det händer någonting på hösten. Jag har inte alls samma känsla januari när många andra vill komma igång och börja käka bra och liknande, utan hösten för mig, det är nystart. Det är så härligt.
Ja, men jag håller med dig, och det är lite grann samma för mig. Du vet, när alla andra så här panikträna för att man ska åka på semester eller gå runt i bikini i april, maj så där, då känner jag inte alls samma inspiration. Det kanske man borde göra, men det gör jag inte. Det är liksom hösten, då får jag så mycket energi, vill bara vara sund.
Men det går ju i cykler det här med motivation. Och det tycker jag att det är okej att du gör det. För det är ju mycket härligare att ha höga toppar och djupa dalar. För då får man verkligen njuta när man är liksom i som en surfvåg av motivation. Det är liksom bara att glida med och saker och ting löser sig på något sätt automatiskt. Man behöver inte alls kämpa för att få träningen gjord.
Men märker du också av det här som PT att nu är det extra mycket?
September är en galen PT-månad. Det är en galen träningsmånad. Min man Hans skulle till Sats och träna och fick faktiskt gå därifrån för att det var kö till löpbanden, det var kö till skidstängerna, det var kö till allting som han ville komma åt och sa nej, jag kommer tillbaka om 2 timmar igen, för det gick inte att vara där på liksom peak-tiden där mellan 5 och 6. Så att jag tänker det, tänk om gymmen, om alla som hade medlemskap på gym utnyttjade korten året om. Det skulle vara kaos. Ja. Det är tur att de bara använder korten i september och januari.
Det är tur också att man inte har ett vanligt jobb så man kan gå och träna när alla andra jobbar. Det är ju väldigt skönt. Då är det lugnt och skönt på gymmet.
Ja, jag har faktiskt fått kliva lite grann åt sidan. Jag har ju ett eget gym. Det är ju superlyxigt. Men jag kan liksom inte vara där själv och träna längre. Därför att det är PT-klienter där från tidig morgon till sen kväll. Och det är jättekul att vi har sån stor beläggning i våran studio. Men det är lite snopet för att jag får liksom gå och träna på andra ställen för att få min träning gjord. Jag trodde att jag skulle ha liksom ett hemmagym nere på kvarteret bredvid. Men det blev inte så.
Gud, jag kommer faktiskt precis från gymmet. Nu när vi spelar in det här så är det ju onsdag mitt på dagen ungefär.
Yes.
Och jag var tränare precis och körde faktiskt mitt första löppass efter mitt maraton för, 9 dagar sedan.
Ja, just det.
Och det kändes jättebra. Jag körde lite allmänhetsintervaller och höll på kanske i 40 minuter. Tryckte inte på intervallerna 100% kanske. Utan kände ändå att jag hade lite grann sparat. Jag tänkte det är onödigt att liksom ta några risker. När man inte riktigt vet hur kroppen känns.
Men vad innebär det i farten? Vi kan ju börja med att ifall vi har nytillkomna träningspodden-lyssnare, allmänhetsintervaller, kan vi köra snabbversionen?
Jajamän. Då börjar man alltså, det här gör man helst på löpband tycker jag. Jag rekommenderar i alla fall löpband. Då börjar man med 10 minuters uppvärmning. Det brukar jag springa på 10 på bandet. Alltså 6 minuter per kilometer innebär det i fart. Ganska lugnt ska man springa det så man känner att kroppen kommer igång. Sen så springer man då 10 stycken enminutersintervaller. Då springer jag 1 minut snabbt och 1 minut långsamt. Och så gör jag det 10 gånger. Det tar alltså 20 minuter. Och de här snabba intervallerna, alltså det varierar ju verkligen på dagsform vilken fart de går i. För ibland så kan man ju springa, ja men du vet, som värsta sprinten liksom, här kommer Carl Lewis på löpbandet. Men ibland när man är lite trött i benen eller seg eller har varit sjuk och sådär, då går det mycket långsammare. Så det får man faktiskt känna av på sin egen kapacitet och på sin egen dagsform tycker jag. Men det viktiga är att de långsamma intervallerna är långsamma, så att man inte tänker så här, ja men jag springer på ganska fort på dem också. För att hela poängen är ju att man ska upp och ner i puls. Du ska precis hinna komma ner i puls innan du ska på igen liksom.
Och då hoppar du av löpandet emellan, eller du bara sänker ner hastigheten med fingret på knappen?
Ja, i början så brukar jag sänka ner hastigheten bara med fingret på knappen och fortsätta springa. Men sen när man börjar bli lite trött, då är det nästan lite farligt att börja fippla med och trycka ner farten. Så att då brukar jag hoppa av, trycka ner farten och hoppa på igen.
Ja, ah, just det.
Och sen när jag har gjort de här 10 intervallerna så brukar jag se till att få 10 minuters nedvarvning också. Där man kan springa liksom på den farten man tycker känns bekvämt. Men ändå så att man liksom springer ur bena de där jobbiga intervallerna. Och det är också jättebra för efterförbränningen. Och så som du och jag har pratat om här många gånger. De där 10 minuterna som man gör extra, slår man ut det på ett år. Det blir ju ganska mycket löpning liksom.
Det blir många extra pass bara för att man kör 10 minuter på slutet av de ordinarie passen.
Ja men precis. Så det här tar 40 minuter och det tycker jag ändå är ett snabbt pass liksom. Det är svinjobbigt när man väl håller på, men det är ju över så himla snabbt. Det är därför det är sånt bra pass och man får verkligen en boost.
Som att dra av ett plåster.
Ja men lite så. Och det är ju många som vill liksom göra saker ordentligt så att man blir ordentligt svettig och känner att man har tagit i, men inte hålla på för länge. För det där tar det ju emot för många. Då är det ju många som tänker så här, men då skiter jag i passet istället. Så det här är ju ett väldigt bra pass för man känner bara så här, men nu gör jag det bara. Och så är det snart över. Så innan man vet av så har man liksom sprungit 6 intervaller redan. Då är det så här, men nu är det bara 4 kvar. Fan, det här är hur lugnt som helst. Även om det är jobbigt.
så här, låg mental tröskel jämfört med om man skulle springa 40 minuter i ett streck. Det klarar knappt jag, för att jag tycker det är svårt att hålla hjärnan alert så länge, alltså att orka hålla samma tempo 40 minuter. Jag gillar också det här att få sänka och höja, hoppa av och hoppa på. Det händer mycket, jag tycker det är jättekul.
Ja, men det är så skönt, för att man har ju något annat att tänka på, och när man har något annat att tänka på, då går ju passet av bara farten.
Ja, och det gillar vi, när saker och ting rivs av.
Ja, men det gillar jag, så att jag körde det idag. Jag körde ju långsamma intervaller då. Jag körde på 13,5 bara idag. Och det är ju inte speciellt fort.
Men, för att vara du?
Nej, det är, för att vara jag så är det inte speciellt fort. Men det var liksom där jag låg idag, kände jag. Och jag ville heller inte ta ut mig till max idag, utan jag ville bara komma igång, få ett skönt så här kicka igång pass.
Hade du ont någonstans när du sprang sen maraton? Kände du av maratonet i benen, i knäna, i höfterna eller fötterna?
Inte ett dugg. Och det är det som är så sjukt. Alltså, jag är lika förvånad över min kropp som jag har varit när jag har fött barn. Man fattar inte hur den funkar. Hur kan den liksom reparera sig själv? För att på riktigt, samma dag som jag sprang maratonet på söndagen och på måndagen, så kunde jag knappt gå. Alltså jag var ju som en, det var ju som att jag hade blivit överkörd av en ångvält. Typ som man känner när man har fött barn. Det är bara så här, varje steg bara det är ju, allting gör ont. Sitta gör ont.
Backa ner för trapporna.
Ja, men det var så. Det var verkligen så här, jag fick släpa mig ner för trappen, och en fot kunde jag hålla rak och den andra kunde jag böja. Så jag fick liksom ta ett steg i taget och hoppa ner så här med högerfoten framför den andra. Såg ju inte klokt ut. Men det sjuka är att redan på tisdagen så kände jag så här, men idag känns kroppen rätt bra. Jag är lite sugen på ett löppass ändå. På onsdagen var jag svinsugen, men då hann jag inte. Och sen så läste jag faktiskt på lite grann. Jag gick in på nätet och kollade lite, och då blev man rekommenderad på olika sidor att även om kroppen kändes bra, ta det lugnt i ungefär en vecka, 10 dagar. För att det kan ju vara grejer som, alltså kroppen blir ju väldigt sliten av att springa ett maraton. Du påfrestar ju mycket senor och muskler och allt möjligt. Och det kanske du inte tänker på, den kanske känns bra, men det kanske är någonting som ligger där och liksom man skaver lite, och då kan det nog vara bra att vila ut ordentligt. Så att nu skötte jag mig faktiskt. Nu var jag jätteduktig och vilade tills idag faktiskt.
Men det där tror jag är ett vanligt misstag. Man säger så att återhämtningen efter de här tuffaste passen eller efter riktiga maximala ansträngningar, till exempel att köra olika typer av lopp, det är inte det. Längsta återhämtningen är inte muskulärt, alltså att musklerna behöver återhämtning, utan det handlar jättemycket om senor och ligamenten och ledbanden i alla leder. Det är egentligen där som återhämtningen tar längst tid. Så även om man känner sig fräsch i musklerna, att man kan liksom testa några knäböj och det funkar bra att gå upp och ner för trapporna och så vidare, så det som inte känns, det är det som är nere och inuti alla leder. Och att ha is i magen trots att man är supermotiverad, för ofta när man har sprungit ett lopp så är man jättemotiverad att träna ännu mer. Aha. För att man har gjort någon form av utvärdering och man har känt sig, jag hade nog inte gjort mitt bästa i uppladdningen och jag skulle kunna träna lite hårdare. Eller så har man följt planen till punkt och pricka och det gick jättebra på loppet och man känner, jag vill fortsätta ännu mer. Men problemet då är att man antagligen kommer antingen bli sjuk eller att få ont.
Exakt. Så att
den här 7-10 dagarna som jag absolut förespråkar efter maximala ansträngningar, de tycker jag är jätteviktiga. Och jag skulle också säga att 3-4 veckor per år kan man med gott samvete ha helt träningsfria utan att det kommer påverka prestationen överhuvudtaget negativt. Snarare tvärtom, att man blir ännu bättre av att ha vilat en hel vecka. Och det är jättemånga som har svårt för det, som är de här prestationsdrivna som håller på att springa lopp och så vidare, för man bara vill ha mer och mer och mer och mana på. Men en hel vilovecka, det kan göra jättegott för återhämtningen.
Ja, nu var jag faktiskt, jag var ju jätteduktig nu, för att jag brukar ju vara en sån som inte riktigt klarar av att vila. Jag kan ju få sån här små hjärnspöken att jag inbillar mig att okej, nu har inte jag tränat på 8 dagar, då är jag nog otränad nu. Förstår du?
Ja.
Jag har tappat allt. Fast jag har tränat, det senaste året har jag tränat 3 gånger i veckan, nu har jag tappat allt för att jag vilar i 8 dagar. Så det är sådana saker som jag kan inbilla mig, så att det krävs ändå lite för mig att bara sätta mig ner på rumpan och tänka så här, nu så ska jag ta det lugnt. Men jag har fuskat lite med att promenera och sådär. Promenerat lite, kört lite lätta yogaövningar och så. Men ingenting som påfrestar benen.
Nej, och det kallas ju för aktiv återhämtning. Så det tycker inte jag är att fuska, utan tvärtom. Då jobbar du med cirkulationen och kanske lite mer meditativt att känna in kroppen. Men det man kan tänka på, det kallas faktiskt för att formtoppa sig när man gör en så här rejäl utblåsning inför ett lopp. Man kör ett jättehårt träningspass.
Ja.
Och sen då känner man sig supersliten. Och sen vilar man och tränar lite lugnare. Då kommer kroppen kompensera efter det här supermonsterpasset. Och så blir man jättebra inför sin loppdag. Och det är det man kan se på elitidrottare, att de formtoppar fel. Att de är för bra form för tidigt. Eller att de är för bra form för sent. Att man missar den här formtoppningen kanske till en vecka efter OS eller VM eller EM eller SM eller vad det nu må vara. Men det man kan tänka på, att den här utblåsningen som det riktiga loppet blir, det ger kroppen signaler till att kompensera, bygga upp sig själv. Så många får ju en till formtopp ett par veckor efter en riktig kraftansträngning. Det är därför Hässelbyloppet till exempel, som är ett sent, vad ska man säga, ganska flackt billopp. Det är väldigt många som springer jättefint och snabba tider där. Framförallt för att det är en snabb bana. Några säger att banan är lite för kort också. Jag vet inte exakt. Men det är för att många har sprungit andra lopp under hösten. Och då har kroppen liksom, vad ska man säga, blivit chockad av den här maximala ansträngningen och tänker så här: herregud, det här måste jag förbereda mig för att kunna ta emot på ett bättre sätt. Och så blir man ännu bättre senare på säsongen. Och det är det som är så taskigt med dem som springer många lopp på våren. För då får man ju inte in de här formtopparna på samma sätt jämfört med om man har liksom loppregelbundenheten under hösten.
Det är lite som han, den här killen, som svenska killen som kastade spjut i OS. Läste de honom?
Ja, men han, det var ju någonting jättespektakulärt där.
Ja, men han var ju förväntad att gå till final och kanske till och med ta medalj. Men han tog sig ju inte ens till final. Han underpresterade ju brutalt i just OS. Och sen, om det var 2 veckor efter, så går han ju typ kastar världsrekord och vinner SM. Vinner SM på SM liksom, går han och kastar sitt längsta kast någonsin. Alltså det måste vara så surt. Då måste man ju verkligen känna så här: min formtopp, den blev ju inte riktigt som jag hade planerat.
Nej, och det är det som är utmaningen till exempel med simmarna som har väldigt många mästerskap. De har jättesvårt att prestera på alla mästerskap. Så att många av friidrottarna och framförallt simmarna, de måste ju vara selektiva. De kan inte köra alla tävlingar, och kör de alla tävlingar så kan de presterar ganska dåligt i början av säsongen för att de är nedtränade, för att de sliter på kroppen så att kroppen ska känna så här, jag måste stå emot, bygga upp sig för att sen formtoppa till det som är riktigt viktigt, om det är VM eller OS. Det märks ju framförallt på individuella idrotter. När det är lagidrotter, till exempel fotbollsspelare, de har ju jättesvårt, för de ska ju både formtoppa för seriespel men också ifall man är med i något form av landslag eller liknande och kunna tajma där också. Man kan inte ha så många formtoppar på ett år när man ligger på elitnivå. Det är jättesvårt att tajma.
Ja, exakt. Och det kan man ju tycka att folk har lite dålig förståelse för ibland, till exempel media. När det gäller just kanske individuella idrottare som tränar ner sig, för det gör man ju ofta när man vill liksom få en formtopp, då måste man ju först träna ner sig, alltså en väldigt hård träningsperiod där man kanske är lite sliten och det är tungt för kroppen och så. Och så kanske de inte presterar speciellt bra, och så är det så här 3 månader kvar till OS och då börjar man skriva i medierna, oj, det här ser inte bra ut, hur ska det här gå, bla bla bla. Det är ju förmodligen väldigt medvetet, men då blir det ju problem när man måste ibland så här klara kvalgränser som man till exempel ska göra till ett OS. För då måste du liksom toppa dig lite för att klara den där gränsen. Och då blir det kanske som du säger, att det är svårt att hitta rätt på den där riktiga toppen som man skulle ha haft till själva tävlingen.
Och det är därför som många idrottare vill kvala in så tidigt som möjligt till OS, för att slippa hålla nivån uppe ju närmare OS man kommer. Men det finns faktiskt ganska starka kopplingar till vanliga motionärer. Framförallt när det gäller löpning och de som håller på med styrkelyft, att man vill öka sin maxstyrka i gymmet, till exempel i marklyft eller knäböj eller bänkpress.
Ja.
En vanlig motionär tycker att det är jättejobbigt att träna sig sämre. De flesta motionärer behöver hela tiden ha en kick och feedback på att de blir bättre och bättre. Men har man ett riktigt hårt program där man har en långsiktig plan att man faktiskt ska pricka formen till ett visst lopp eller att man har en riktig styrkeprogrammering över 3 månader, då måste man vara beredd på att känna sig sliten, på att man blir svagare och svagare, att man kanske inte springer snabbare och snabbare just nu på kort sikt. Men att det finns en tanke och en plan med programmet där kroppen faktiskt kommer liksom hinna återhämta sig och boosta en timing till att prestera på rätt dag eller rätt vecka när man har satt sitt stora mål. Men det är jättesvårt för många motionärer att förhålla sig till det här och man börjar vackla i sin tro, alltså att man börjar känna att man inte pallar med att känna sig dålig. Men att känna sig dålig kan vara jättebra på lång sikt.
Men jag tänkte på en grej. Du som tränar så pass mycket, om du vill, alltså hur gör du för att få resultat? För det är ju lite grann så här, om man tränar många pass, som du var inne nu på här, så är en del motionärer som tränar ganska mycket och så. Tränar man många pass, det är ju svårt att liksom lägga till fler pass för att bli bättre.
Alltså,
de flesta har ju inte tid med det.
Nej, jag skulle nog säga att en vanlig motionär, inklusive jag, om jag tränar 5 pass i veckan, det är en nivå som jag tycker om att ligga på. Om jag vill bli ännu mer vältränad eller vill få ännu bättre resultat, så skulle jag nog säga att det är svårt för mig att öka på antalet pass för att bli ännu bättre. För att det kommer innebära att jag inte hinner återhämta mig mellan passen. Alltså jag brukar dela upp det egentligen för 4 delar. Om man har en persons träningsprogram eller om någon kommer till mig och berättar om hur den tränar eller om jag kopplar till min egen träning. Så den allra första parametern att ta hänsyn till, det är hur långa pass man kör. Alltså durationen. Om man tränar 40 minuter, 20 minuter, en timme, 90 minuter, kör man dubbelpass på gymmet, först gruppträning och sen fyller man på med löpband efteråt och så vidare.
Ja.
Det är alltså att styra passens längd, det är en del att kunna få ut mer av träningen.
Men vänta nu, menar du alltid att de långa passen är de bättre?
Nej, det behöver inte vara det. Men till exempel någon som alltid tränar hemma och kanske kör 20 minuter per pass. Då skulle jag ju säga att öka till 30 minuter, det är ju ändå en 50-procentig ökning av passets längd.
Ja.
Det kan vara mer effektivt än att öka antalet pass per vecka. För det är ju egentligen steg 2, den här frekvensen. Så att det vanliga instinkten för en person när man säger så här, jag får inte tillräckligt mycket bra resultat av min träning, då tränar jag mer. Och träna mer, det innebär för de flesta att de tränar fler gånger i veckan. Men det finns ju då istället, kan du tänka, okej, jag har mina 3 pass i veckan, men jag gör dem lite längre istället. Och med det sagt så behöver inte alla pass vara en timme. Vi kan ju tänka att gå från ett pass som är 10 minuter som jag står i plankan hemma och gör lite armhävningar till att öka på till en hel timme direkt. Det är ganska så långt steg. Det är jobbigt att öka på och slå på alla parametrar på en gång. Att köra långa pass, många gånger i veckan, superhårda och så vidare. Det är bättre att vrida lite grann på varje ratt och gasa och bromsa. Så det första, det är alltså hur långa pass man kör.
Ja.
Det andra, det är hur många pass vi kör. Och jag kan ju säga att om en klient kommer till mig och säger att jag tränar 2 gånger i veckan, jag kör jättehårda pass, men jag får ändå inga resultat. Då kan jag ju fundera över, okej, kan du träna 3 gånger i veckan? Kan du träna 4 gånger i veckan? Jag skulle nog säga att upp till 5 pass i veckan så kan jag fortfarande säga att du inte tränar tillräckligt mycket för att ge upp. För det är många som säger att jag tränar bara 2 gånger i veckan, får inga resultat, det är ingen idé att jag håller på med det här. Men jag tycker att då har man ganska låga förväntningar på hur mycket som krävs för att få resultat.
Ja, precis.
Och många går ju från 1 pass till 5 pass i veckan. Men det behöver man ju inte, det är alldeles för stort steg. Men den personen som är frustrerad över att den inte får resultat, behöver kanske då öka på antalet gånger som man tränar i veckan med just det fokuset.
Just det.
Så att vara beredd på att lägga minst 3 pass i veckan på ett och samma fokus. Men om du ändå inte får resultat, det är då man börjar prata om okej, hur långa pass kör du? Hur många pass i veckan? Och nästa steg, hur hårt tränar du? För det är ju många som har jättebra koll på hur många pass i veckan de kör, hur långa de är och vad det är för inriktning. Men de vet inte vad de har för puls. De kan inte skatta på en skala. Eller så skattar de på en skala. En 2 på en skala 1-10. I hur hård träningen är. För det är också så att tränar man 5 gånger i veckan. Och ändå inte får resultat. Då är det någonting som är fel.
Till exempel, men då måste det vara något som är fel. För 5 gånger i veckan är ganska mycket.
Ja, att man mesar. Att man inte tar i ordentligt på vikterna. Att man tänker att jag är ombytt till träningskläder 5 gånger i veckan. Men det är bara 10 minuter per gång.
Du, den där tror jag är så himla vanlig. Och även när man är i gymmet en timme, då tänker man sig, men jag har ju tränat. Fast egentligen kanske man mest bara har gått runt i sina träningskläder.
Exakt. Och det är det här som är problemet när människor beskriver sin träning. Det är att det inte finns en riktig koppling till verkligheten. Alltså att man beskriver hur många gånger i veckan man kör, hur långa passen är, men man har ingen förståelse för intensiteten, alltså hur hårt man tränar. Och nummer 4, nästa steg, det är också det här med innehållet. För att säga så här, jag tränar, jag är på gymmet 5 gånger i veckan och ändå blir jag inte bättre på att springa. Men hur mycket springer du då? Nej, jag värmer upp 10 minuter innan mina bodypump-pass. Ja. Då kommer du inte bli bättre på att springa. Nej. Och det är de här 4 delarna, alltså durationen, hur långa passen är, frekvensen, hur många pass per vecka, intensiteten, hur hårt jag tränar och vad det är för inriktning på min träning. Alla delar går att gasa och bromsa. Man kan liksom vrida på ratten på varje parameter. Och med det sagt, det är kanske inte alltid antalet pass i veckan som är det som jag ska gasa upp. Utan jag kan också fundera över hur långa passen är, hur hårt tränar jag och vad är det egentligen jag har för inriktning på mina pass. För det är en viktig koppling till resultat. Att inte bara göra det som man alltid har gjort när man har satt upp ett nytt mål. Då måste man faktiskt ändra det man också gör för att kunna matcha det nya målet.
Ja, men det här brukar ju du prata ganska mycket om. Att man ska liksom veta vad man har för fokus. Och inte bara hålla på att träna planlöst. Utan har man ett mål som man vill uppnå, då måste man liksom veta hur ska vägen dit se ut. Vad måste jag göra för att nå det här målet? Och inte bara tro så här att nu fortsätter jag träna som jag alltid gjort, men mitt mål är det här.
Exakt, och det här är nog den vanligaste frågan som jag tror vi hamnar på träningspoddens Facebook och träningspoddens Instagram. Det handlar just om det här med träningsplanering. Hur man ska tänka till kring sin träning. Men det här är ganska så basnivå. Och bara genom att fundera över och kanske skriva träningsdagbok, då får man ju ganska bra översyn och liksom överblick över hur ser min träningsvardag ut. Och att inte fastna i den här fällan att alltid träna fler gånger i veckan eller färre gånger i veckan. Att det är det som kommer styra resultatet. Utan också fundera över, tränar jag hemma 5 gånger i veckan? Okej, hur långa pass har jag? För att det är ju skillnad på någon som tränar 20 minuter och någon som tränar 60 minuter. Alltså 300%.
Ja, det är klart
som det spelar roll. Och det tycker jag är viktigt att ta hänsyn till även när vi pratar om det här med formtoppning. För att en formtoppning kan man ju styra med att träna färre gånger i veckan och därmed återhämta sig. Eller ha kortare pass, men lika många pass. Att inte bli lika trött i de passen man gör. Och så vidare och så vidare. Det kan vara knepigt om man aldrig har tänkt på det här sättet tidigare.
Du, det är en tjej här som jag tänkte vi kunde hjälpa henne lite, för det handlar ju lite grann om det här. Hon har varit gravid, gick upp 30 kilo, nu har hon gått ner 24 och har 6 kilo kvar, men där händer det liksom ingenting. Och då undrar hon, hur ska hon göra med sin träning? För att hon kan inte springa, hon har ont i fötterna. Men hon kan gå, så hon går varje dag en rask promenad på minst en timme. Och sen så tränar hon styrketräning 3 och ibland 4 gånger i veckan. Och då undrar hon så, hur ska jag göra det här? Måste jag lägga in fler pass i veckan? För det händer ju ingenting. Eller ska hon öka vikterna på passen? Eller hur ska hon tänka?
Ja, alltså om man låter säga att man är en relativt nybliven mamma. Jag brukar säga ungefär under ett år efter förlossningen så skulle jag säga att man är nybliven mamma. Sen så lämnar ju vissa det här postgravida zonen eller facket tidigare och andra lämnar senare. Det är så många olika parametrar som spelar roll för det. Men det återkommer till det här, hur många gånger i veckan är det realistiskt att styrketräna? Om man styrketränar 3 gånger i veckan och går en timme om dagen, då kan man ju fundera över, kan jag träna tyngre när jag kör mina 3 styrkepass?
Aha.
Kan jag vila mindre mellan övningarna? Kan jag varannan vecka köra 4 styrkepass?
Just det.
Sen så skulle jag ju säga, och det är det här som är utmaningen med föräldralediga, mycket av mitt och mina coachers arbete när det gäller träning efter graviditet, det är ju att faktiskt se över resten av tiden. För 7 timmars promenad per vecka, och så låt säga då 3 timmars träningstid i gymmet med styrketräning, det blir bara 10 timmar.
Ja.
Vad gör man 24 gånger 7 timmar resten av tiden under en hel vecka? För att problemet med föräldraledighet, det är att man inte har de här naturliga utmaningarna till vardagsmotion. Man tar sig inte till och från en arbetsplats. Man rör sig inte på arbetsplatsen för att prata med sina kollegor eller för att sköta sina arbetsuppgifter. Man måste ju artificiellt ta fram vardagsmotionen när man är föräldraledig. Att man ger sig ut på sin barnvagnspromenad och så vidare.
Ja, det du vill komma åt nu, det är att man mest sitter och dricker latte och käkar kanelbullar.
Utan att hänga ut någon. Men så här är det. Vi förbränner 3 gånger så många kalorier om vi står upp än om vi ligger ner till exempel.
Ja.
Och låt säga att man ammar och ammar väldigt många timmar i veckan. Det är klart att amningen höjer förbränningen en aning. Men om man tänker sig att man hade stått upp all den tiden som man egentligen ligger ner och ammar. Bara där så ser vi ju en förskjutning i kaloriförbrukning. För när det gäller viktnedgång och viktuppgång så grunden är kalorier in och kalorier ut. Och det är lätt att bli vardagspassiv när man har en bebis. Och det får man vara, absolut. Men då måste man se det i större perspektivet, att har jag förväntningar på att jag ska gå ner 56 kilo till utöver 24 kilo som jag redan har gått ner. Det kommer nog kräva ganska så noggranna justeringar för att komma ner de där sista. Det är jättetufft för kroppen att gå ner 25 kilo. Och det kanske är det som, om man ska säga, är good enough under det första året. Man kanske inte ska pressa på det hårdare. För det kanske, kroppen kanske behöver landa lite grann där. Och sen kan man ta det stegvis lite senare. Många har ju förväntningar på kroppen, alla Biggest Loser.
Ja, precis. Att det ska bara liksom rinna av en på något sätt.
Ja, och för vissa gör ju det. Och det är ju det orättvisa, att vi är olika. Och tittar man på Biggest Loser som går ner flera kilo i veckan, de lägger ju 8, 9, 10 timmar på fysisk aktivitet.
Ja.
Och det är det jag menar, då måste man sätta det i större perspektiv. Har man som heltidsjobb att gå ner i vikt för att man är inskriven i Biggest Loser-slottet, då är det som gäller. Men att vara föräldraledig och ta hand om en liten bebis och samtidigt försöka sätta sig själv i någon form av första rum och se till att man är glad och pigg och känna att man kan finnas till för kanske äldre syskon och så vidare, då kanske man inte kan ha förväntningar på att samtidigt göra en hård och drastisk viktnedgång parallellt. Det tycker inte jag är så schysst mot sig själv.
Nej, man får ju inte sova heller så bra ofta när man har en liten bebis. Och hormonerna, de har ju någon slags rejvparty i kroppen, och det är ju mycket som är rätt jobbigt när man är föräldraledig. Även om man har mycket tid, som du är inne på, att man har liksom en hel del tid. Men ibland känns det ju som att man inte har en sekund när man sitter hemma med en bebis.
Exakt, och det kan man ju tänka, alltså, överlag så, att vad är det jag gör av min tid? Jag upplever ju att det är många som sitter med sina iPhones eller iPad och håller på att kolla på Instagram och Facebook och kolla på serier och så vidare. Och det tycker jag man får göra. Men tiden kan ju lätt springa iväg. Och det har absolut inte att göra med någon som är föräldraledig. För det här ser jag överallt, även de som jobbar heltid. Att ett första steg till att styra upp saker och ting när man känner att man inte har kontroll, det handlar om att öka medvetenheten. Alltså, hur många timmar lägger jag per vecka på att titta på en skärm? Och vad ger det mig? Är det så att man är inne på Instagram och bara kollar på träningsbilder av vanliga tjejer som är svettiga och tycker att det är superinspirerande? Då är det klart att man ska lägga tid på det. Men men att sitta och scrolla ibland flöden och kolla i Facebookgrupper och liksom bara ha någonting att vila ögonen på, det kommer ju inte förändra någons liv.
Nej, och det går ju så mycket tid där som man inte tänker på.
Absolut. Det är, och det, att öka medvetenheten, det är första steget tycker jag. Den här veckan så är BookBeat sponsor av Träningspodden och det passar ju faktiskt perfekt. För ett pass i veckan, då lyssnar man på Träningspodden medan man tränar. Men vi vill ju att man i bästa fall kan träna 3 gånger i veckan. Så då har man ju faktiskt 2 träningspass till kvar att lyssna på ljudböcker istället.
Precis, Träningspodden är ju given på ett träningspass. Det börjar man ju helgen med, känns det som, eller hur?
Ja, men det måste man nästan ha. Det är liksom allmänbildande att ha lyssnat på Träningspodden.
Men jag brukar ju faktiskt göra så, speciellt när jag ska springa lite längre pass. För att jag kan ju ha lite svårt att motivera mig att springa längre än en timme. Jag kan liksom tycka att nu börjar jag tänka på att det gör ont och det är tråkigt och du vet. Och man börjar tänka på hur man andas och plötsligt är det ju jättejobbigt. Så då vill jag gärna ha något som distraherar mig. Och då har jag kommit på att det är väldigt bra att lyssna på en ljudbok faktiskt.
Ja, och jag är ute och vardagsmotionerar väldigt mycket nu. Jag försöker få in så mycket dagsljus som jag bara kan och går till väldigt många möten. Och jag lyssnar på ljudböcker under tiden. Jag vågar inte cykla med ljudböcker, men gå med ljudbok. Då går det som tillräckligt långsamt för att våga ha lite ljud i öronen istället för att kolla på trafiken.
Ja, men det är bra att du inte cyklar med det i öronen. Det tycker jag inte vi ska rekommendera.
Nej, men det som är roligt med BookBeat, det är att de sponsrar Träningspodden.
Ja.
Och det gör att man får en gratis månad. Man kan alltså lyssna på alla böcker som finns i BookBeat gratis en månad.
Det är ju faktiskt toppenbra. Och det enda man behöver göra, det är att ange koden Träningspodden. Alltså inte Träningspodden med ä, utan Träningspodden. Det är ju vår engelska variant.
Träningspodden, det är en podd om tranor, fåglar.
Precis, och då får man alltså en månad gratis och det är ingen bindningstid. Så att om man vill så kan man ju bara lyssna gratis i en månad och sen säga upp sig. Eller så fortsätter man lyssna om man fastnar för det. Jag tycker faktiskt att det är riktigt bra. Men jag måste ju lyssna på något som är väldigt spännande. För jag måste ha någonting som verkligen fångar min uppmärksamhet. Jag tror inte jag ska kunna lyssna på någon sån här, ja men du vet, så här långsam kärlekshistoria eller så. Utan det måste liksom vara
spännande,
spänning, ett mord, man undrar vem har begått det här mordet och de ska börja nysta upp det.
Som att kolla på en boxningsmatch nästan. Man måste liksom kolla med, lyssna med ett öra för att det är så läskigt.
Ja, men jag kan verkligen rekommendera att det är något som är riktigt riktigt spännande. Ibland kan vi bli så rädda när man är ute och springer så att jag typ hoppar in i en buske nästan.
Men har du något tips då på spänning? Vad har du liksom på listan framöver att lyssna på?
Ja, framöver så har jag faktiskt tänkt, det är ju inte direkt spänning, men det är en väldigt fascinerande historia. Jag måste nämligen lyssna på Sture Bergvalls bok. Sture Bergvall, som säkert är mer känd som Thomas Quick för den första. Han som tog på sig massa mord och sen visade det sig att han inte har begått de här morden och han är ju idag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Ja, en fri man. Och den här historien är ju så obehaglig och hemsk, men samtidigt fascinerande att man måste ju bara höra honom berätta den själv. Nu är det väl inte han som har läst in boken antar jag, men jag är väldigt nyfiken faktiskt på den historien, så det får det nog bli på några långpass här framöver.
Och jag älskar ju Kepler.
Ja men det gör jag med. Alltså hur läskiga böcker skriver inte de?
Det är så bra, och den senaste boken som jag lyssnade på, det är Playground, som är också jättespännande och så märklig om, vad ska man säga, reinkarnation, alltså återfödelse och ja. Kina. Men det kommer ju också en ny Kepler-bok senare i höst som jag längtar efter att lyssna på mina promenader.
För jag läste också Playground i somras, jag läste den som en fysisk bok alltså. Ja. Och den kan jag ju verkligen rekommendera att man lyssnar på. Den är ju inte som deras andra böcker, den är ju väldigt speciell, men också riktigt, riktigt spännande.
Ja, och jag vet inte, det som jag gillar allra mest på de här Kepler-böckerna och den här långa storyn med olika böcker i samma serie, det jag tycker är kul, det är att det är på riktigt. Att det är riktig miljö, det är riktiga platser och helt vanliga människor, men som är lite psykade.
Precis. Och det här kan man ju, det passar ju perfekt att ta med sig just en sån bok på en löprunda tycker jag. Och det som är bäst är att de räcker ju till flera löprunder.
Ja, det är ganska många löprunder om det är en Kepler-bok.
Och man blir väldigt motiverad också, för då tänker man så här, men jag måste ut och springa, jag måste veta hur det går.
Men då säger vi så här att BookBeat, så går man in där, bookbeat.se, man laddar ner BookBeat-appen.
BookBeat.com heter den faktiskt.
BookBeat.com. Och man använder koden Träningspodden för en gratis månad. Så nu liksom skickar vi hela Träningspodden-gänget, alla ni som lyssnar på Träningspodden, kör en gratis månad med BookBeat.
Och sen får ni gärna tips om vilka era favoritböcker är, så att vi får någonting bra att lyssna på, du och jag också, Lofsan.
Ja, men det gillar jag. Jag vill ha ny inspiration. Det är precis som min kreativa del nu när jag är inne och tassar i kampsportsvärlden. Jag vill lära mig nya saker.
En annan fråga när det gäller så här hur många pass man gör i veckan och sånt, som vi har fått här av en lyssnare. Det är en tjej som älskar att springa. Hon har lite samma historia som jag. När hon började då orkade hon inte springa mer än några 100 meter i taget. Men då hade hon ändå ett mål. Det var Göteborgsvarvet 2015. Så sprang hon det. Så hon sprungit ett varv till och sådär.
Mm, nu, det är ändå halvmara nivå.
Ja, men precis. Men nu har hon separerat och har barnen varannan vecka. Det här känner jag också igen mig i.
Ja. Och jag, men, det är inte tjejen i filmen som har skrivit brevet.
Nej, det är faktiskt inte jag. Men det var mycket igenkänning på det här. För att hon menar att det är svårt varannan vecka att få tid till träningen. Och som jag också vet när man tränar för maraton och andra långa lopp. Långpassen tar ju tid. Alltså du ska ha ganska mycket tid. Har man ett vanligt jobb och ska ta hand om sina barn, då har man inte tid att göra långpassen. Det går liksom inte. För man kan ju inte, eller ja, kan och kan, men man kanske inte vill ta in en barnvakt för att man ska ut och springa i 2-3 timmar. Så det är lite knöligt liksom. Så att hennes utmaning är då så här att varannan vecka så gör hon ungefär 3 pass. 2 på max 45 minuter, 1 på 30 minuter. Det är nog hon har barnen då. Och varannan vecka, då kan hon lätt springa 5-6 pass och lite längre då och sådär. Och nu undrar hon om det är rimligt att hon kan sikta på att springa maraton nästa år och sikta på en tid under 4:30, för hon vill gärna ha ett tidsmål och liksom gå in för. Vad tror du om det? För det, varannan vecka blir det ju så svårt med träningen, och det här tror jag många känner igen sig i. Det är ju det typiska varannan vecka-livet.
Ja, och det här har nog inte bara kopplat till löpning eller till att man är ensamstående, utan det är nog många som upplever en ojämn belastning, alltså en arbetsbelastning, att veckorna, vissa veckor så räcker man knappt till för någon träning alls, och vissa veckor så känner man att nu skulle kunna full gas framåt och träna nästan varje dag.
Ja.
Det kallas för teoretiskt, det är att man pulserar sin träning. Alltså att pulsera sin träning innebär att man inte tränar likadant vecka till vecka. En vanlig motionär som till exempel går mycket på gruppträning, de har ju tvärtom. De kör alltid samma pass på måndagar, samma pass på onsdagar, och fredagsfysen är likadan. Och sen har man sin promenad på lördag. Och det är så träningen ser ut. Sen när man börjar liksom vrida åt, att man adderar 2 extra pass varannan vecka tar man bort ett pass, då plötsligt kan man faktiskt komma över till nästa steg, alltså att, till en ny nivå, för att man tränar lite mer, eller att man tränar lite hårdare, eller att man tränar lite längre pass.
Mm.
Alltså att man pulserar sin träning. Jag tycker inte att det är helt tokigt att gå på hårdare varannan vecka och att ligga i den lägre accepterade träningsmängden varannan vecka. Men det jag vill säga är man normalviktig och kan löpträna 3 gånger i veckan ungefär året om.
Ja.
Ungefär. Då kan man springa maraton under 5 timmar.
Ja, jag skulle hålla med där faktiskt.
Och skulle man då rent teoretiskt kunna springa 3 gånger i veckan varannan vecka och gå på 4 eller 5 gånger i veckan inklusive styrka, för jag tycker att man alltid ska ha ett styrkepass året om, även under löpsäsong med kroppsvikt. Då är det helt realistiskt att kunna springa under 4:30 på ett maraton. Men det bygger på att man kan ha den här kontinuiteten, att man faktiskt kan springa varje vecka och att man kan ligga på ungefär 3 löpas vecka, för det blir mycket roligare att stå på startlinjen och faktiskt känna jag klarar loppet, istället för att stå på startlinjen och tänka jag har sprungit så mycket så att jag har fått ont. För det är ju, egentligen är det inte att förbereda sig och följa programmet som det är det svåraste. Att ställa sig på startlinjen, det är den lätta delen. Du behöver bara hålla ihop det i 4-5-6 timmar. Men att hålla ihop det i 4-5-6 månader, det är mycket svårare. Så att normalviktig som kan träna flera gånger i veckan löpning, följa ett maratonprogram och har sprungit flera halvmaror innan, då är 4:30 ett realistiskt mål. Så det kan jag absolut stå för.
Ja, men det tror jag också. Hon har sprungit halvmaran på 2:07, så det känns ju som hon har ganska bra förutsättningar där. Men ett litet tips till den här tjejen då, det är ju att om hon vill ändå känna att hon får till ett långpass i veckan, som man gärna vill när man ska köra maraton, då kan hon ju faktiskt köra ett långpass första dagen hon är utan barn och ett långpass sista dagen hon är utan barn.
Absolut, absolut.
För då är det ju i princip en vecka emellan, och då ligger det ändå på den här veckan där hon faktiskt kan träna mycket. För bara inte långpassen ligger för tätt, så funkar ju faktiskt det.
Och det man kan tänka på, det är vad jag gör mellan passen. För att en person som springer hårda eller långa pass och sen bara ligger på soffan däremellan kommer ha en längre återhämtning än den personen som håller igång. Klart att vi vill ha en del passiva stunder när vi bara sitter eller bara ligger. Men den bästa återhämtningen är när vi rör på oss hela tiden, även emellan träningspassen. För då kommer inte heller kontrasten mellan vardags tid och träningstid att bli så stor. Problemet är ju när människor bara sitter och sen tränar de superhårt. Det är då vi är ute på hal is, tycker jag, när vi ser en ökad risk för skador, att man ska få ont i nacken, att man ska sträcka sig och så vidare. Det kanske inte handlar om hur hårt man tränar, utan vad gör du tiden mellan träningspassen?
Men jag tror att det är många som tycker att det var lite skönt att du sa att det var okej det här med att man kan pulsera träningen, för det är, man kan bli väldigt stressad om man har ett varannan vecka liv och känner att varannan vecka då hinner jag inte med mig själv, och då kanske jag vill fokusera jättemycket på barnen och så, för att jag bara träffar dem varannan vecka. Och träningen får stå tillbaka lite grann, och så kan man bli lite stressad om man har ett mål att man ska springa ett lopp eller så. Shit, nu fick jag inte till den här veckan heller, och då blir det ju träningen ett stressmoment istället för att vara något som tar bort stress.
Ja, men det där tror jag är den vanligaste orsaken till att man tar hjälp av en PT eller en coach som styr upp träningen, för det mycket lättare att bli relaxad och avslappnad i attityden till sin träning om någon annan har rättfärdigat eller bekräftat att det är okej att vila. Det är okej, det är good enough, det är 2 pass den här veckan som gäller, eller det är 3 pass den här veckan och du ska inte göra någonting mer. Det finns inget bonuspass som du ska ta tag i om du kan och så vidare, utan det är good enough. Det tror jag är den vanligaste argumentet och motivationen till att lägga pengar på att någon annan ska bestämma. För det är svårt för den här typen av prestationsriktade personer att känna att det är good enough. Det är ganska jobbigt att alltid gå runt med den känslan av att man borde träna lite mer, man borde träna lite hårdare, man borde köra lite längre pass och så vidare. Utan någon annan säger, vet du vad, nu är planen 3 pass i veckan. Nästa vecka kommer vi köra 4 pass, sen kommer det 2 pass. Och det är exakt det här du ska göra. Det tror jag många tycker är jätteskönt.
Ja, men det är som att någon annan, ja, men som du säger, någon annan har sagt att det är okej. Och då är det mer okej än om man säger det till sig själv.
Ja, men det där är projektledarens stora schism. Det är det där som är så svårt, att vara projektledare för alla projekt i sitt liv. Och det är skönt att lämna ifrån sig i alla fall en del. Det är därför man också köper pensionsfonder istället för att hålla på och aktivt pensionsspara och flytta runt och hålla på och ta beslut. Man tycker så skönt att ge alla pensionspengarna i en och samma fond, så kan de ligga där och gotta ner sig för någon annan säger att det här är en bra investering.
Jo, men det är skönt också att känna, för man kan ju bli lite stressad, vet jag, när man själv har ett träningsprogram som man har gjort själv och sådär, och har ett mål, då kan man ju bli lite stressad. Man känner sig, om jag inte gör det här kommer jag klara det då. Men om en PT säger så här, vet du vad, om du gör de här passen då kommer du att klara det. Då kan man ju vara lugn i det. Om min PT har sagt att jag klarar det, för den personen är utbildad och kan det här med träning och vet hur jag ska nå mitt mål, då behöver inte jag känna mig stressad över att jag inte hinner göra mer än 3 pass en vecka.
Nej, exakt. Det där tycker jag är ett jättebra argument. Och det behöver inte vara en PT, utan det kan ju faktiskt räcka väldigt långt med att bolla med en kompis som kan ha ett lite helikopterperspektiv, ha lite distans i saker och ting, och faktiskt sitta på, är det realistiskt med den här träningsmängden? För alla har ju absolut inte råd med att köpa en PT-timme och bolla med en PT. Men det finns ju faktiskt jättemånga bra forum på internet eller träningspodden som man kan diskutera med.
Ja, men precis. En annan sak.
Mm.
Förra veckan så pratade ju vi lite grann om boxning. Eller vi pratade inte om det. Men jag kastade upp den här lilla bollen att jag ville prata om det här. Kommer du ihåg det?
Ja, du gjorde som en liten tråd, en liten post-it-lapp som du satte upp på väggen.
Ja, för att jag såg nämligen på Instagram att du var på den här boxningsmatchen mellan Michaela Laurén och Klara Svensson.
Ja, ja, exakt.
Då såg jag att du satt där och spanade in tjejerna när de gick upp i ringen. Du var där med Eva Attling, va?
Ja, Eva och Eva bjöd mig. Det var min födelsedagspresent som jag fick.
Ja, härligt. Men jag är ju väldigt anti-boxning. Jag har ju tagit fight med Paolo Roberto flera gånger. Inte boxats då, för att det hade inte slutat så bra. Men han tycker att jag inte är klok som tycker att boxning är fel. För han menar att det gör väldigt mycket nytta för väldigt många, och kanske från, om man kommer från ett lite svårare, tuffare område, så kan boxningen liksom vara ett bra sätt att få ut aggressioner, och man lär sig liksom och hantera sina känslor på ett vettigt och bra sätt inom ordnade former och sådär. Han hade ju många bra argument, tycker jag.
Aggressionsterapi.
Ja, men lite så. Men boxning, jag tycker att det är ju väldigt stenålders att man ska stå och slå på varann. Och det är ju sjukt för att slag mot huvudet, det vet ju alla vad det innebär. Det är ju inte så att man tror att det är jättebra att få en massa slag i skallen liksom. Så jag förstår ju inte varför man utsätter sig för det själv. Men jag tycker också att det är fel att uppmuntra det överhuvudtaget. Men du håller inte med mig här, antar jag. Eftersom du var på den här matchen. Känner du anklagad?
Ja, exakt. Jag står mot väggen här nu. Ja, men jag är så kluven. Jag såg ju matchen mellan Mikaela och Klara. Ja. Och jag är ju rädd för de här tjejerna. Alltså jag vet fasen om jag skulle våga prata ens mer om när de kommer i så här människokläder. Jag tycker att de är läskiga.
I människokläder? Vad menar du att de har på sig annars?
Ja, men de har ju träningskläder. De har ju väl boxningsshorts eller sporttopp eller människokläder är det man har på sig när man inte tränar.
Okej.
Men jag trodde det var ett, så här, ett vedertaget begrepp.
Nej, det var ett lofsam begrepp.
Ja. Jag hashtaggar till och med människokläder. Det är när man har varit på ett möte där träningstights inte räknas som byxor.
Aha, så det är din outfit of the day typ.
Ja.
Människokläder eller träningskläder?
Nej, lite så.
Ja.
Så jag har ju en enorm respekt för de här tjejerna och det var faktiskt första gången som jag såg en riktig match och jag hade ju till och med hört det här uttrycket don't wear white, alltså att det kommer liksom skvätta blod.
Ja, men du hör ju, vad är det här för...
Men för mig så blev just den boxningsmatchen, det var som en liten snabb, vad ska man kalla för, en sociologisk studie.
Aha.
Alltså jag känner mig ju så på fel plats. Jag känner mig lite obekväm, men det är en extremt stort mått av fascination.
Mm.
Alltså jag älskar ju kroppar. Det vet ju alla som lyssnar på Träningspodden. Jag har en väldigt stor fascination för kroppar, särskilt för kvinnokroppen. Manskroppen inte så intressant, men jag gillar ju kvinnokroppar. Och att se de här som, vad ska man kalla för, massorna med muskler och armar och ben och det är lemmar och det är rygg. Det är så fascinerande. Så det är ju liksom det första steget. Men jag har faktiskt ett erkännande som kommer bygga på ditt, inte förakt skulle jag säga, men din tveksamma inställning till det här.
Ja, det kan man mer kalla det. Ja, vadå?
Ja,
vadå?
Jag har varit på en thai-bokningsgala.
Nej, inte det också.
Alltså jag har suttit i publiken och tittat på thai-bokningsmatcher från, jag tror att den yngsta var 9 år.
Nej!
Jo, och du vet, så här var det. Min kompis Synove, som jag har lärt känna när jag började träna på kampsportstadion, det är där jag tränar thai-boxning. Hon skulle gå match och hon kanske väger 5 kilo mindre än jag och jag är en liten tjej.
Mm.
Synove är ännu mindre. Hon skulle gå sin fjärde thai-boxningsmatch och jag kände att jag måste få se hur det här är i verkligheten. Jag kollar på Instagram, jag kollar lite på hashtags för Muay Thai, det är thai-boxning på thailändska. Och jag kan tycka att det ser märkligt ut på film, jag vill se det i verkligheten. Och då hade hon match nummer 9. Och då är det som vanligt i boxning, man vet inte hur lång tid en match kommer ta. Dels så är det de här fasta ronderna, 3 minuter åt gången. Men så kan det ju bli det här knockout, eller att matchen blir bruten. Så man måste vara på plats. Så att jag tänkte att jag åker dit, tittar på matcherna som är innan Synove kliver upp på, eller den här ringen. Så jag tror att den yngsta var 9 år och de har hjälm, de har handskar, de har som en sån här stor sköld eller liksom som en sån här kroppsgrej som de lindar runt och knyter i ryggen och så är det benskydd. De ser ut som killing machines.
Usch.
Men du vet, de är så duktiga. Och det som var, jag försöker lära mig, den här fascinationen liksom utgår eller bottnar i att jag inte kan någonting om det. Och det är liksom första steget, jag vill försöka få ett grepp om vad det är. Så de här diplommatcherna som de här barnen går, det kallas för diplommatch för att domaren utdelar diplom efteråt beroende på hur väl man har visat sina skills, alltså sina tekniker. Vilket innebär att de får knappt nudda varandra. De ska bara visa att de kan göra olika typer av slag, att de kan göra olika typer av sparkar och knän. Okay. Om matchen blev för hård, då bröt domaren. Och så var det ingen av barnen som fick diplom. För då säger jag så här, nej men ni slår på för hårt. Det är inte det här, den här delen av sporten handlar om.
Men det tycker jag låter väldigt sunt. Det måste jag säga.
Och det var det här som var kul att se. Att det är små barn som är fantastiskt koordinerade. De har så fint rörelsemönster. De är orädda. Och de har liksom nästan... Jag tycker det ser ut som att de har tränat in en serie med olika tekniker som de ska göra och visa att de kan. Men jag kan säga att det tog ungefär 1,5 timme innan jag kände mig bekväm i rummet. För att det här är ju människor som jag aldrig skulle träffa i mitt eget gym eller kanske ens i barnens skola. Därför att det är, vad ska man säga, att, många från andra städer. Det kanske inte är de som har valt att spela fotboll eller handboll som mina barn håller på med. Just det här med att vad det lockar för typ av barn. Jag fattar vad Paolo menar med det. Men jag skulle säga att det inte handlar om att hantera aggressioner, utan att det handlar om så många andra delar. Jag är absolut inte såld. Alltså det, jag är väldigt skeptisk. Men det är superintressant att se alla delar av träning eller alla delar av fysisk aktivitet. Men jag kan säga en sak. Jag såg en 70 kilos match. Alltså två tjejer som väger 70 kilo.
Ja.
Monster.
Monster var väl att ta i.
Så starka. Alltså jag har en kompis som väger 70 kilo. Och då menar jag i att 70 kilo kan man ju vara så olika. Men de här tjejerna, när de får på sig sina handskar och börjar liksom köra sina matcher, jag blir nästan rädd. Jag tycker att det är så fascinerande och läskigt. Jätteläskigt. Men det är som en skräckfilm. Du vet, man måste titta med ena ögat lite grann för att se vad som ska hända. Men jag, efteråt så var jag helt spak.
Ja, alltså jag kan ju inte ens se på det. Du vet, när det går så här boxningsmatcher på tv och sånt, jag klarar inte av att titta. Jag mår ju bara illa av det. Jag vill typ kräkas. Så att jag gillar ju verkligen inte det. Sen vet jag inte, thai-boxning, hur det skiljer sig från vanlig boxning när det gäller hur mycket man liksom slår mot huvudet eller går på knock eller sådär.
Nej, alltså nu var det ju ganska, nu kanske jag sågar det här, det vet jag inte, men så jag kan ju inte någonting i princip om det här. Så att min bild, det var att det handlar inte om att slå på i ansiktet. Det handlar inte om att slå med kraft, utan det handlar mer, du får poäng beroende på hur du träffar sparkar och hur man träffar slag på kroppen. Men sen är ju de jättestarka, så att det ser inte ut som att någonting gör ont. Alltså de blockar, som alltså håller emot hela tiden, så att efteråt så är de ju, ja, de är ju knappt ömma eller vad man ska säga. Så att den bilden som jag har fått innan av boxning eller av de här riktigt MMA till exempel som jag har sett på TV någon gång, det klarar jag inte av. För att jag gillar kroppar som rör sig med väldigt mycket kraft. Det är det jag är fascinerad av. Kanske inte hur hårt man slår mot kroppen.
Nej.
Men jag är jättekluven. Och jag tycker att det är jätteroligt att få presenteras för en helt ny värld. Och det är det jag går igång på. Varför jag tycker att det är så häftigt med de här tjejerna som kör. För att det har varit en väldigt kraftigt mansdominerad arena. Och nu kommer in tjejer som är så fantastiskt duktiga. Och det är det jag tror att jag gillar allra mest. Att få vara ful, att få vara hård, att få vara lite dirty. Och att det inte finns någon som helst parameter eller bedömning på hur man ser ut. Nej. Det är supercoolt.
Ja, det kan jag hålla med om. Jag kan hålla med om det. Och vad jag gillar, det är att tjejer tar plats i en mansdominerad värld, absolut. Och det jag också tyckte var lite coolt, det var det här amerikanska spelet inför matchen. När de liksom bråkade med varandra och gick in för och liksom sänka varandra. De var ju som värsta Clinton och Trump liksom.
Ja, men det är ju teater, och det är det där jag har svårt för, men jag fattar grejen.
Jag tycker teatern är det roliga. Sen när de ska börja slå på varandra och går in för att knocka varandra, då tycker jag att det bara blir barbariskt.
Ja, men som sagt, det där är en helt det är en helt annan värld för mig. Jag är uppvuxen med så här friluftsliv, det är skidåkning, det är paddling, det är vandring. Alltså det är så, nu säger jag präktigt, men jag menar inte att det skulle vara dåligt på något sätt. Men det är där jag är uppvuxen och jag har alltid haft en fascination för dramat. Jag var med i Gladiatorerna 2012 tror jag det var.
Var du med i Gladiatorerna?
Jag var utmanare i Gladiatorerna.
Hur kan jag inte veta det här?
Nej, ju, för att det kanske inte är någonting som jag liksom drar fram på CV i första hand.
Kan inte, här måste jag berätta för mina barn, de kommer bli så impade.
Jag var utmanare och jag kommer ihåg dels hur läskigt det var när vi var på träningsläger att möta de här gladiatortjejerna i korridoren utanför arenan eller när vi såg dem på stan. Vi fick liksom inte träffas innan vi stod mot varandra i grenen.
Men vänta nu, det här är så spännande. Var ni på träningsläger också? Utmanarna tillsammans?
Ja, exakt. Och gladiatorerna. Fast vi fick liksom inte träffas. Så att i matsalen till exempel så skulle vi äta i olika delar. Och som utmanare så får du prova på alla grenar innan.
Aha, man har testat på dem alltså?
Ja, men inte fullt ut. Utan liksom klätterväggen till exempel. Ja. Den här när man ska klättra så blir man jagad bakifrån. Den har man fått prova på kanske en månad innan inspelningen.
Okej, okay, jag tänker alltid men på den här också, hänga i ringarna där när man ska flytta sig. Den måste man väl få prova på också?
Ja, alla grenar får man prova på. Och man får prova på alla hinder i hinderbanan, men inte hinderbanan som helhet.
Ah, okej.
Okay. Man får ta ett hinder i taget och så vidare. Så man har fått prova på allting, men det går ju inte att jämföra med nervositeten med alla tv-kameror och ljus och liksom, ja. Det kanske inte är det som att man har provat på det som avgör ifall man vinner eller inte, utan det har att göra med hur vältränad man är och hur bred man är. Men jag minns hur läskiga jag tyckte att gladiatortjejerna var. Framförallt på grund av att de kan, vad ska man säga, att de kan vara fysiska. Jag har spelat innebandy. Alltså det är inte så mycket kroppskontakt i innebandy. Jag hade en kompis i mitt innebandylag. Hon började med rugby istället för hon blev utvisad hela tiden i innebandy. Jag har ingen erfarenhet av tacklingar och att man får dra och rycka i varandra. Jag kan till och med bli lite så kränkt om det skulle hända.
Mm.
Men det är den respekten för att andra är starkare än mig själv, än vad jag själv är, som jag vill få bort. Och det är därför, det var det som var det första steget för mig nu, att inte bara träna kampsport som i att sparka och slå på mittsar på de här kuddarna, utan jag vill kunna stå face to face med en jätteduktig, hård tjej och inte känna att jag blir rädd. Det handlar alltså i första hand inte om thai-kampsporten som idrott, utan det handlar om att jag vill inte känna mig begränsad och rädd för andra människor när jag egentligen inte borde göra det. För jag är ju stark, men jag vet inte hur jag ska använda kroppen i relation till en annan människa. Det är jättekul att få lära mig för första gången i hela mitt liv.
Ja, jag kan ge dig ett löfte, och det är om du går en match en dag, då ska jag gå och titta. Det ska jag göra. Det ska jag göra.
Don't
Lisa.
Wear white, they said.
Nej, då ska jag ta på mig något svart. Och ja, men jag kommer förmodligen att gråta inombords, så jag kommer hålla händerna för ögonen många gånger, men jag lovar att jag ska gå och titta om du går en match.
Ja, men det känns skönt, Jessica, att du uttalar ditt stöd där. Men jag måste få fördjupa mig, för jag märker ju, det här är intressant. Vi har ju varit inne på Instagram-fenomen tidigare.
Ja.
Om jag lägger ut någonting som har att göra med min kampsportsträning, då tappar jag ungefär 17-20 följare efter ett sånt inlägg.
Är det sant? Alltså det är en sån här vattendelare helt enkelt. Det är nog många, ja, som känner som jag, antar jag.
Exakt. Och det gör att jag är lite så här restriktiv med vad jag lägger ut. Och det gör också att jag kan inte gå fullt ut. Nu är det här ett lite stängt forum, så nu vet vi att ni som lyssnar på träningspodden, ni är ju alltid på våran sida.
Ja, men såklart. Eller, ja.
Det som sägs i träningspodden, det stannar i träningspodden.
Precis, det är en regel vi har.
Ja, och jag skulle ju inte kunna sitta och försvara kampsport på Nyhetsmorgon till exempel. För jag kan alldeles för lite och jag köper inte hela kampsportsvärlden som fenomen. Men det jag gillar jättemycket och det som har gjort varför jag har fått den här vågen av motivation som vi pratade om i början av det här avsnittet, det handlar jättemycket om att jag inte har någonting att jämföra med. Jag kan inte på något sätt mäta mina egna framsteg när det gäller den här typen av träning. Jag har känt under ganska så lång tid, och jag hoppas att det finns fler som känner igen sig på det, att när det gäller löpningen så har jag alltid gamla siffror att jämföra med, gamla känslor till särskilda avsnitt på mina löpsträckor. När det gäller styrketräningen så vet jag alltid hur stark jag har varit i varje övning och vad jag borde orka lyfta till exempel. Och det har gjort att det inte har varit lika roligt att träna, därför att jag har omedvetet hela tiden en prestationsinriktad koppling till siffror.
Okej, ja.
Men när jag går till kampsportstadion och ska köra thai-fys eller kampsportsfys, där man egentligen inte håller på så mycket med varandra utan väldigt mycket handlar om säckar och kroppsviktsstyrka och flås och rörlighet, jag kan inte på något sätt mäta mina resultat. Och det är så befriande, det är så skönt, och jag känner mig verkligen redo för en sån fas just den här hösten. Och det är det jag verkligen gillar. Och det har tagit nog nästan ett år för mig att komma till den insikten att det var det här jag behövde, ja, i alla fall under 3 månader.
Men du är väldigt bra på det där tycker jag, att hela tiden skifta mål för att få ny motivation. Det tycker jag att du, det är du duktig på. Jag är själv ganska dålig på det tycker jag.
Ja, men det är ju en fördom om träningspersoner eller träningsprofiler, det är hur mycket de tränar och att de alltid tycker att det är roligt att träna.
Ja, för det gör man ju inte.
Nej. Man kanske gör träningen ändå, men det är kanske inte alltid med kärlek, och det är kanske inte det som är högsta topp 3 prio. Och jag upplevde för min egen del, och det här hoppas jag också att andra kan känna igen sig i och försöka lära sig någonting av, det var att jag upplevde att jag kastade in min egen träning där det fanns en lucka. Jag satte aldrig träningen, eller aldrig, men senaste året ungefär, så kunde jag inte sätta träningen på den piedestal där jag känner att jag vill ha den, inte jämnt, men i alla fall regelbundet, som en av de viktigaste delarna av min vardag. Och det är för mig som är min träning så extremt viktig. Och då, det här samlar vi liksom i träningspoddenforumet. För här får man ha träning som ett av de allra bästa sakerna i ens vardag. Mm. Tillsammans med att dricka champagne eller vad du nu vill.
Exakt.
Rangordna. Men då är det ganska så tufft att inte ha möjlighet att låta träningen få den uppmärksamheten och den kärleken och den tiden som krävs för njutningen.
Ja,
är du med på? Och det var därför jag kände den här hösten, jag måste göra någonting helt annat. Och den här nya söndagstraditionen som du har lärt mig, att sitta på söndag kväll och planera hela nästa veckas träning.
Ja.
Det har varit som en, vad ska man kalla det för, nästan som en bön. Alltså det har blivit lite som en högtid för mig att gå igenom hur jag vill träna, vilka pass, vad behöver funka runt omkring för att jag ska kunna köra de passen, när det gäller hämtning och lämning av barnen, deras middagstider, deras handbollsträning och så vidare. Och det har jag saknat det senaste året, så jag tycker att det känns väldigt fint att jag ge mig själv den här möjligheten. Och det, för det är inte en självklarhet ens för mig. Och det hoppas jag att ni som lyssnar på träningspodden kan förstå. Att det är inte alltid en nedförsbacke fastän man jobbar med träning och älskar träning.
Nej, men det är nog viktigt att veta om man är en vanlig tränande amatör. Att det är inte så att man ska uppnå något slags stadie där man tycker att varje träningspass är skitroligt. Och att det är liksom alltid är kul och man alltid är motiverad, för att det gör man inte. Vad man än är på för nivå så kommer man aldrig att tycka det. Så att det tror jag kan vara ganska bra, att man behöver inte känna att man ska bli en sån som alltid tycker att det är roligt att träna. Det är inte alltid roligt att träna.
Nej, och nu trotsar jag ju mina Instagram-följare och tränar kampsport fastän de inte gillar det, flera av dem. Och det får man också göra. Man behöver inte träna det som alla andra förväntar sig att man ska träna och tycka är roligt. Man får faktiskt göra sin egen väg.
Precis, som vi ofta pratar om, att man ska utgå från sig själv, sina mål, vad man själv vill, vad man själv har för inspiration och motivation till att träna, helt enkelt. Jag har ju inget mål nu. Och jag vet inte, jag måste hitta på ett nytt mål. För jag är väldigt dålig på att träna planlöst, det vet ju du. Då blir jag helt hopplös. Så att jag måste komma på någonting nu. Jag ska ju springa, nu blir det förmodligen inte maraton för nästa sommar igen. Så jag måste liksom ha något annat. Vad ska jag gå på?
Det kommer komma en svart bil med tonade rutor utanför Kungsholms kyrka som kidnappar Jessica Almenäs och kör henne till en kampsportsklubb.
Ja, det där kommer
med
jag nog inte att hamna. Ögonbindel
och fastbundna händer. Vi leder henne in och så sätter vi upp henne i ringen.
Nej, där kommer jag nog inte att hamna. Jag tror inte att det kommer att ske under min livstid. Men man vet ju aldrig. Det ska vara om jag hamnar där på en möhippa eller något då i så fall.
Sätta en prislapp på det, säger Jessica. Det går alltid att betala sig igenom det.
Nej, jag ska fundera på mitt mål. Jag kan återkomma med mitt mål nästa vecka. Jag ska fundera en vecka på det. Så ska jag berätta för träningspoddens lyssnare vad jag har bestämt mig för.
Och då kan vi ju låta våra lyssnare få berätta om sina mål fram tills dess. Så kan ju du få lite inspiration.
Ja, gör gärna
det. Så man kan
det.
Gå in på det här avsnittets bild på träningspoddens Instagram och träningspoddens Facebook. Och så kan man kommentera där med vad man har för mål för hösten 2016.
Men vad
och
kul.
Kanske vintern.
Ja, jättekul. Gör det så att jag får lite inspo hur jag ska lägga upp min träning framöver.
Det tycker jag låter toppen.
Men hörde du, vi får väl bara önska allihopa en riktigt trevlig helg då, helt enkelt.
Ja, det gör vi. Träna hårt, träna lagom mycket, träna med medvetenhet.
Och träna för din egen skull.
Puss puss!
Puss puss, hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.